Vår beredskap är god.
Hej och välkomna till Höjd beredskap som idag har ett litet specialavsnitt om hur man ska klara sig när det kommer till kriser. Så vi kommer att prata om livsmedelsförsörjning och vi kommer att prata om prepping. Och gäst idag är Patrik Oksanen, säkerhetspolitisk expert på Fri Värld, den borgerliga tankesmedjan Fri Värld. Och som också har poddat ganska mycket om prepping under ganska lång tid. Välkommen Patrik.
Tack så mycket.
Och jag heter Anders Lindberg, glömde jag säga. Och
jag heter Amanda Wollstad.
Ja, Patrik, om man nu skulle klara sig då, nu märkte vi ju i helgen här att butikshyllorna började vara tomma och det började dyka upp så här små nyhetsartiklar om prepping lite här och var. Om du skulle liksom skicka med, vad bör man tänka på som privatperson i en kris till exempel som denna?
Jag tänkte att jag börjar i väldigt stort och brett och säger så här att det är du som lyssnar som är faktiskt vår första beredskapslinje oavsett vilken typ av kris som kommer. Därför att det handlar om att du ska kunna hantera den situationen som blir den oväntade, den som ställer till det på ett så bra sätt som möjligt så att samhällets resurser inte behöver tas i anspråk av just dig utan kan fokusera på att lösa krisen. Och det som du beskriver nu har hänt i helgen där fler har börjat inse, oj då, visst jag har ett ansvar, jag kanske borde se till att fixa mina hyllor. Det tycker jag är jättebra i grunden. Och det här bygger ju egentligen på i grunden då att svenska myndigheter har sagt att man ska försöka klara sig själv i 72 timmar. Det är en ganska låg ribba. Den ribban den höjde ju försvarsberedningen i december 2017 när de kom med sin rapport om motståndskraft. Där de säger att de skulle vilja se att svenska folket kan klara sig en vecka. Och då pratar vi en vecka när allting har gått åt helvete. Det är inte det här så att säga coronascenariot som vi pratar om här och det som de flesta tänker på, utan i coronascenariot så har det faktiskt ganska bra. Då funkar ju elen, vattnet och ditt Netflix-abonnemang. Så det gäller ju bara liksom att du kan fixa maten och sådär och hygienartiklar och de grejerna. Men det här scenariot att ingenting funkar, då blir det ju lite mer komplicerat. Då måste du kunna fixa värme, vatten, kommunikation själv också.
Om man tittar på, vi sitter här i ett rum just nu tillsammans med stormkök i Ipren, en teröd flaska här som står rödsprit på, vatten, gulaschsoppa. Vad är det vi sitter här med och varför gör vi det?
Ja, vi sitter här med de här grejerna för att de var och en symboliserar de olika nyckelsakerna du behöver tänka på. Och jag börjar med att greppa tag i 1,5 liter flaskan vatten, för det är ju det basala. Här behöver du tänka på att du ska ha runt 3 liter per person och dag i hushållet. 3 liter vatten som du ska då ha. Och så tänker du det i en vecka. Och är du en då, ja, då blir det ju 3 gånger 7, då är det ju 21 liter. Men så får du addera det här för varje familjemedlem. Och har du husdjur så måste du dem också få lite vatten. Det här kan du ju då spara i dunkar som du då omsätter. Du kan också spara det naturligtvis i petflaskor. Och om du har en stor frys, då är det ju jättebra att lägga några sådana här petflaskor med vatten. 1,5 liter i frysen. För att om strömmen sen går så kan du också flytta över de här till kylen och hjälpa till att hålla då kylan i kylen längre med hjälp av det medan det tinar och sen blir vatten. Så vatten är grunden. Sen är det som så att vi behöver värmen. Och då kommer det att slamra lite grann här. För nu tar jag tag i campingköket. Det är naturligtvis som så att är du camping- och friluftsintresserad så blir det här så mycket lättare. För då har du de här grejerna. Då har du teröd, då har du liksom campingköket, triangaköket då för att kunna då laga mat. Eller koka vatten. Så om du inte har ett friluftsintresse så kan det faktiskt vara, men känt lite sug på att ha ett friluftsintresse, så kan det nu vara hög tid att omsätta det i verkligheten. Och kanske testa den upplevelsen med en, varför inte en fjälltur i sommar? Men har du det här hemma så höjer du nivån ytterligare. Sen sträcker jag mig efter en liten burk i kren. Det vill säga mediciner symboliserar det här. Det är ju bra naturligtvis att ha febernedsättande hemma, men det är också bra att se över vad du själv och din familj har för medicinbehov så att ni har de här grejerna ifall ni inte kommer åt att kunna handla så att ni klarar er ett tag. Sen sträcker jag mig efter lite hygiengrejer. Du behöver ju hålla dig själv ren och du behöver hålla din omgivning ren, så att tvål, diskmedel, tvättmedel är naturligtvis bra, handsprit alldeles utmärkt, särskilt i coronatider. Så det är ju viktigt bra att ha. Och sen kommer vi till maten och då prasslar det här lite pasta. Och så sträcker Anders sig efter ett värmeljus också. Värmeljus är väldigt bra att ha. Håller värmen, ger ljus också om det behövs. Men maten, så brukar jag säga så här, att tänk på att ha ett omsättningsförråd hemma. Så att har du en pastaförpackning, se till att du alltid har en pastaförpackning hemma som är oöppnad. Och så köper du hela tiden nya grejer och omsätter i ditt förråd. Och har du en extra grej av allting i förrådet, ja men då klarar du det i en vecka. Om du har ett normalt hyfsat förråd och inte lever ett 7-Eleven-liv där du handlar din frukost i närmsta 7-Eleven-butik. Utan om du liksom har ett normalt, så att säga, hushåll i mathållning. Vill du sen då addera, då är det ju att då se till att fylla en låda med pasta och konserver. Konserver med lång hållbarhetstid, pasta har ju också lång hållbarhetstid. Och då är det ju plötsligt uppe i att klara den där veckan som försvarsberedningen vill att du ska klara. Men det finns ju också några till saker att tänka på, och det är ju då kommunikationen. För att ja, även om då de corona-isolerade kommer åt Netflix idag, så kan vi inte räkna med att det är någonting du kan förlita dig på att du har internetuppkoppling. Utan då är det ju bra att ha en radio. Och gärna en radio som är oberoende elektricitet. Och allra bäst är ju då att ha en vevradio. En dynamo, så att du drar upp ditt batteri. För att kunna ta in den krisinformation då som Sveriges Radio har ett särskilt ansvar för att sända ut i ett sånt läge. Och sen får du ju räkna med att ditt kort till bankomaten inte funkar. Så det är väldigt bra att ha kontanter hemma. Din mobil kommer väl att ladda ur med tiden. Så att då är det också bra att ha en del telefonnummer uppskrivna ifall du kommer åt någon annan telefon och kunna ringa anhöriga och andra viktiga saker. Och sen så vill jag verkligen rekommendera alla att leta fram i era byrålådor den här häftet som kom från Myndigheten från samhällsskydd och beredskap för 2 år sedan. Om krisen eller kriget kommer, och hittar du den inte, så kan du gå in på din säkerhet.se och skriva ut den. Eller om du vill göra enkelt för det, så kan du googla om krisen PDF, så kommer den att dyka upp. Det är ett häfte med helt enkelt råd, tips, vad du ska tänka på om krisen eller kriget kommer. Och då finns det ju också i det här en väldigt handgriplig checklista. Där du kan helt enkelt sätta dig med familjen och gå igenom det.
För lyssnarna så viftar just nu Patrik med en checklista från MSB här.
Precis, helt rätt. Också utskriven från nätet för detta tillfälle. Eftersom jag har varit på resande fot och du, Anders, inte hittade ditt exemplar inför det här.
Jag vill också påpeka att det faktiskt går att beställa hem tryckta exemplar via dinsäkerhet.se, så det kanske vissa ska gå hem och göra efter vi har spelat in klart här.
Men det som jag tycker är så bra med den här är ju att här blir det ju väldigt, väldigt konkret med liksom allting. För här är ju bara att titta på de här sakerna, så kryssar du i det du har och så ser du vad du har för brister. För att i grund och botten vad alla medborgare eller alla hushåll ska säga behöver göra, det är en risk- och sårbarhetsanalys. Hur ser våra behov ut? Var är vi sårbara? Vad händer med oss om det finns om det dyker upp en kris? Har vi något annat ställe att ta oss till? Hur kommunicerar vi om telefonen inte funkar och om jag inte kan komma hem från jobbet? Hur funkar det för resten av familjen då? Och så vidare och så vidare. Och gör man den här krisanalysen och också då går igenom den här checklistan och ser till att fixa de saker som står, då lovar jag att ni klarar faktiskt er betydligt längre än vad ni kan tro. Är ni förberedda för en vecka, så lovar jag att ni kommer nog klara 2 veckor utan allt för stor mankemang. Det kommer vara obekvämt och så.
En annan del i den här broschyren, bara säga, för det här är ju saker du har pratat om nu. Mm. En annan del i den här broschyren då, som jag har tappat bort, men som lyckligtvis syns på nätet, den handlar ju också om information. Och du sa det här med radio. Någonting i kriser i regel, det är ju att alla upplever ett underskott på information. Man vill ha mer information från myndigheter, man måste förhindra ryktesspridning. Vi har sociala medier som jag skulle säga nästan är ett säkerhetsproblem idag, därför att det sprids så mycket felaktigt. Men vad har du att säga om liksom det mer mjuka värdena? För det här är ju så här tesprit och kaffe och Ipren som man har. Va?
Mm. Jag kommer att komma tillbaka till en viktig sak som vi inte har nämnt som är väldigt essentiell. Men vi tar de här mjuka sakerna. Och då är det som du säger då finns det ju, och det finns ju egentligen i alla de här skrifterna som har kommit från staten. Vi ska komma ihåg att det här är ju någonting som staten har uppdaterat sedan 40-talet och framåt. Så att den här som kom 2018, det är ju liksom en arvtagare till tidigare kommunikation till medborgare. Och då har det alltid funnits med den här, eller i alla fall i de senaste ska jag säga. Jag blir lite osäker på om det fanns med i den från 1942, men i alla fall därefter så har det funnits en sektion som du säger då just om ryktesspridning, se upp med ryktesspridning, var skeptisk till det du hör för att, och då är ju om kriget kommer då så kan det ju dyka upp sändningar från främmande makt som försöker vilseleda dig och så vidare och så vidare. Och i den här upplagan då 2018 så skriver man så här: stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. Bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk. Är det fakta eller åsikter det här? Vad är syftet med informationen? Vem är avsändaren? Är källan trovärdig? Finns informationen någon annanstans? Det går att bekräfta från något annat håll. Är informationen ny eller gammal? Och varför finns den just nu? Och så säger man: sök informationen, du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst. Tro inte på rykten, använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer. Sprid inte rykten, verkar informationen inte trovärdig. Håll den för dig själv, sprid den inte vidare. Du behöver inte springa med saker och ting som du har hört bara för att de låter sensationella. Om du är osäker på vad det här faktiskt handlar om. Så det där är ju ganska centrala saker i att då kunna hantera krisen. Och det finns ju en berömd brittisk affisch från andra världskriget, och den är ju, som jag tror ni alla sett i någon form, svepa förbi i sociala medier. Keep calm and carry on. Och det tror jag är viktigt att ha med sig i en kris. Håll huvudet kallt och spring inte iväg. För får du panik, då blir det så mycket svagare.
Jag tänker också på det här, prepping har ju traditionellt en ganska stereotyp bild för människor som inte är så engagerade i beredskapsfrågor kanske. Det handlar om den här snubben som ska försvara sina förråd för månader med vapen och så vidare. Men det man lätt glömmer tror jag, det är ju att prepping är en familjeaktivitet. Du pratade ju, Patrik, om att det är bra att skaffa sig ett fritidsintresse, att ge sig ut på långvandring och sådär. Men även om man inte gör det så är det ju oerhört viktigt att öva med de här prylarna och kanske framförallt öva med hela familjen. För som du säger, om jag inte kommer hem från jobbet, vet mina barn var vattnet och konserverna finns, så de klarar sig åtminstone ett par timmar om de är tillräckligt gamla. Och också som du nämnde, husdjuren behöver ju också vatten, men de behöver ju också mat. Så tänk på att preppa för och med hela familjen, tror jag att man ska glömma i sammanhanget.
Mm, och man kan ju till och med göra en sån liten krisövning i familjen om man vill det. Och till exempel då slå av all elektricitet en kväll och säga att nu låtsas vi att det är strömavbrott och vi låtsas att vattnet inte fungerar. Hur löser vi saker då? Och det är här jag kommer in på den här saken som är ack så viktig och ack så förtretlig ifall man inte har. Köp för Guds skull in flera stora sopsäckar. Därför att om vattnet inte funkar så kommer ju toaletten inte att funka. Och då blir det ju lite problem ganska snabbt med dina behov, och särskilt om du bor i en stad. Så att vad man gör då, det är ju då att sätta en sopsäck i toaletten och göra sina behov i sopsäcken. Och så får man hoppas att så småningom att samhället börjar fungera igen så att du kan skicka iväg de där sakerna som du har samlat i sopsäcken. Men det är ju väldigt viktigt att kunna klara den delen också. Även om det inte är det roligaste att prata om.
Men det är viktigt. Men jag tänker gå tillbaka till en större bild också i detta, så liksom är ju också frågan varför man ska göra detta. Man som modern människa förväntar man sig att samhället levererar det här. Och det här är ju ganska intressant. Försvarsberedningen resonerar ju väldigt mycket kring de här frågorna just att och det var väldigt tydligt också på presentationen av motståndskraft att man sa det att om var och en sköter sitt av de som kan göra det, då kan samhällets resurser koncentreras på de som faktiskt inte kan. Det vill säga om samhällets resurser ska räcka till den här äldrevården som vi pratade om tidigare eller om det ska gå till sjukvård, det ska gå till de resurser som måste krävas för en krisinsats till exempel. Det underlättas ju om var och en sköter sitt, om inte till exempel 1177 översvämmas av samtal eller alla människor försöker så att säga gå in i olika gemensamma saker. Det kan vara sjukvård, åka till akuten eller det kan vara att ringa till polisen eller vad det är. Utan att man faktiskt sköter sitt och låter samhället rulla på. Så det här är ju inte så att säga, det här är ju inte ett exempel på att samhället drar sig tillbaka utan tvärtom att alla deltar i samhället. Och det där är någonting som jag funderade rätt mycket på för jag var ute och handlade just i söndags och funderade rätt mycket på när det blev en sån krisdiskussion i medierna om att hyllorna var tomma. Och min första tanke var att det här är ju ganska bra. Det här betyder ju att folk har gått hem, tagit MSBs broschyr, för det var precis de här sakerna som du räknade upp förut som var utplockade i affären och faktiskt fyllt på sina lager. Och när jag var där igår i affären, då hade affären fyllt på allting. Det stod så här, beredskap inför helgen tror jag det var, för det stod såna här stålvagnar i korridorerna och det var liksom fullt, det var klart igen. Och då tror jag att nu har alla höjt beredskapen ett steg. Och när man tittar på mediebilden och så just nu så känns det ju som att det kanske, man kanske behöver ha möjlighet att stanna hemma 2 veckor utan att gå och handla eller sådär. Och det känns ju som att nu börjar en sån beredskap finnas. Och på det sättet kanske det här kan bidra till något positivt, att hela beredskapen höjs inför framtida kriser som kanske blir mycket värre när strömmen går eller sådär.
Att kunna klara sig själv är kanske det mest solidariska du kan göra i en krissituation som är den stora krisen för samhället. Det ger dig också möjlighet att kunna hjälpa handgripligen andra i din omgivning. Och jag håller med dig Anders, det här var väldigt positivt att många såg till då lite grann under galgen när man ser att molnen börjar komma, att man faktiskt går och fixar de här sakerna. För det vi har idag är ju att vi fortfarande inte har när det gäller den här typen av varor några störningar ännu av betydande slag i distributionskedjorna. Så att när leveranserna kommer till butiken igen, då fylls det där på. Så det där är väldigt bra att många fler är bättre förberedda.
Tack så mycket Patrik.
Och tackar.
Nu kommer vi gå vidare till en annan Patrik som vi har med oss på telefon här, som faktiskt är en person som har just med distributionskedjorna som du nämnde och livsmedelsförsörjningen.
Vår beredskap är god.
Jag är Patrik Strömer och jag sitter på Amanda Wollstads arbetsplats just nu faktiskt. Jag jobbar på Livsmedelsföretagen som näringspolitisk expert och ansvarar bland annat för frågor som totalförsvar, krisberedskap och försörjningsförmåga.
Men du är också snusgeneral och det är väl kanske det vi ska börja med att fråga om. Kan ni garantera tillgången på snus om kriset eller krigen kommer?
Det beror ju på vad som händer. Snus är ju ett livsmedel och förädlas i Sverige i fabriker. I Göteborg, Kungälv, Sävsjö, Gotland, Malmö och en del andra ställen. Men råvaran är ju till största del importerad. Så att det krävs ju att handeln håller igång. Och det finns ju en annan produkt också inom vår bransch som är kaffe. Som jag tror kanske berör ännu fler personer. Och då, även kaffebönorna importeras ju. Så det är otroligt viktigt att handeln hålls igång.
Men om man tänker att det är ju en ganska bra symbol ändå för saker som väldigt många efterfrågar i en krissituation och även naturligtvis till vardags. Hur går det till när ni säkerställer tillgången på kaffe, på snus för svenska konsumenter?
Det är en vanlig kontinuitetshantering och det finns lager för några veckor råvaror. Men det fylls ju på hela tiden. Så att det kommer nya container och säckar och med råvaror som kan bli färdiga produkter. Men längre framförhållningen så är det inte, för det kostar väldigt mycket med lager.
Om vi lyfter frågan till lite mer allmänna livsmedel. Hur mycket har ni i branschen märkt av den här prepping-trenden de senaste dagarna, veckorna?
Ganska lite skulle jag säga. Vi är ju det ledet mellan lantbruket som producerar råvaror och detaljhandeln som möter konsumenterna. Men vi gör ju färdiga produkter. Och så vi har inte märkt av någonting, utan det är ju på butikshyllorna det kan se lite tomt ut.
Hur mycket skulle du bedöma om du tittar liksom ut över beställningar och sånt? Alltså hur lång tid skulle man klara om man tittar på så här grundläggande beredskap av saker? Alltså hur lång tid klarar Sverige om säger till exempel att transportlinjerna, att människor där inte kan jobba därför att de är sjuka till exempel, eller att någon del i den här kedjan inte fungerar. Hur länge klarar vi oss när det gäller livsmedelsförsörjning?
Man kan ju se den frågan på två sätt. Det ena är att det går inte att säga enskilt i specifika fall, för att maten är så ojämlikt fördelad i landet. Det andra är att inom landets gränser, ett normalår, så produceras tillräckligt med kalorier för att hela befolkningen ska klara sig. Det blir väldigt mycket spannmål och ett halvt kilo gröt om dagen eller någonting sånt där. Så man klarar sig på det utan att det ska behöva bli svält i alla fall. Men det är ju logistiken som är det svårande. Och det kommer rapporter i början av veckan här nu från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, som har fått ett regeringsuppdrag att titta på det. Och de konstaterar att det är försörjningsförmåga som är det relevanta begreppet. Det vill säga, hur får man frisk och säker mat ner i människors mager. Och där är det beroende av så väldigt mycket annat än själva maten. Det är el och vatten och transporter som måste fungera.
Men om du ska säga en siffra, klarar vi en vecka, klarar vi två veckor, klarar vi en månad? Om man tänker
Vi klarar en skördeperiod liksom, som land. Och det finns ju på kommersiella grunder lager av spannmål framförallt. För att man kan inte sälja hela skörden under hösten och vara klar med den före jul. Så att det ligger hos producenterna fortfarande. Så att ett år klarar vi ju. Det vågar jag nog säga. Men som sagt, hur kommer det alla till del? Det är väl det som är den svåra frågan.
Om man tittar lite mera på detaljerna i det här. I början av veckan nu och helgen tror jag framförallt, så kom det ju väldigt mycket rapporter om tomma butikshyllor. Jag var själv i min affär där jag handlar, och det stod liksom, folk hade plockat ut köttkonserver och fiskbullar och allt vad det var. Vad tänker du kring när du ser de bilderna i tidningarna?
Det var på tiden. Nej, men det är ju lite synd att det ska behöva liksom bli, inte panik, men i alla fall lite oro i samhället innan människor tar ansvar för det som faktiskt för snart 2 år sedan skickades ut en broschyr om från MSB, om krisen eller kriget kommer. Och Livsmedelsverket har ju på sin hemsida råd för vad man alltid behöver ha hemma när det gäller mat. Så på ett sätt tycker jag att det är bra att människor äntligen tar tag i detta och säkrar upp för att kunna klara sig hemma ett par dagar i alla fall, eller 2 veckor som är väl gränsen för karantän om man skulle få covid-19. Men det viktigaste är ju tillgången på vatten. Och vattenförsörjningen ser inte jag att den skulle vara hotad med anledning av influensan. Men den kan ju hotas av andra skäl. Den är beroende av elförsörjning också.
Om vi ser det ur ett lite större perspektiv, allmän försörjning snarare än nuvarande kriser. Vad ser ni som bransch som de största utmaningarna? Vad skulle ni vilja diskuterades mer? Var skulle ni eventuellt vilja ha en ny lagstiftning? Vad skulle ni behöva eller vilja för att kunna trygga livsmedelsförsörjningen?
Dels fler och bättre avtal med framförallt kommuner, regioner och försvarsmakten. Så att man vet att de som verkligen behöver och förlitar sig på att någon annan ska ordna mat kan känna sig trygg i detta. Jag är inte säker på att alla patienter som ligger på sjukhus, alla äldre som är på äldreboenden och som väl räknar med att de ska få mat varje dag, faktiskt kommer kunna få det för att det inte är tillräcklig beredskap i kommunala sektorn. Det är det ena. Det andra är ju naturligtvis generellt bättre villkor för företagande i Sverige. Och både för lantbruket och bönderna där, men även för tillverkningsindustrin och förädlingsledet. Så att vi har ju sagt att det är viktigt att öka svensk livsmedelsproduktion, men i första hand så ska det vara för att kunna exportera högförädlade produkter under goda tider, för det är där det finns lönsamhet och man kan tillföra ett värde också. Vi ska inte ha en politik som syftar just till egen försörjning i någon större utsträckning, för det innebär att man riskerar väldigt mycket också på den vägen.
Om vi återgår till äldre hemmet eller Försvarsmakten som ju också behöver livsmedelsförsörjning i kris. Hur löser man det rent praktiskt? Lägger man upp ett lager av konserver i kommunal eller myndighetsregi, eller är det ni som håller på lager och transporterar ut dem i händelse av kris?
Det finns ju både och, som det ser ut just nu i alla fall. Men jag tror att det skulle behövas både förstärkningar på plats i samband med köken och att man tecknar avtal om säkra leveranser också. För att kommer det för mycket snö på en gång så blir det svårt att nå ut. Men där är ju å andra sidan leverantörerna beroende av att snöröjningen fungerar till exempel. Och det kommer rapport från FOI som utvärderade snöovädret i Stockholm som var för november 2016. Och det är ju lite irriterande att det kommer snö i Stockholm. Men problemet var ju att till exempel äldreförvaltningen och trafikförvaltningen har ingen kommunikation med varandra. Så att det var inte plogat på innergården där lastbilarna skulle fram och leverera sin mat. Och om inte den offentliga administrationen klarar av liksom att lösa sina uppgifter, så blir det väldigt svårt för de privata företagen att hjälpa.
Alltså jag tänkte på en sån där idé som man tidigare har haft kring försörjningsberedskap och som var något som fanns i alla fall när jag var liten. Det låter hemskt länge sedan. Men det var ju sån här beredskapslager. Att man hade ett samhällsuppdrag. Och sen var det väl lite olika delar av samhället, om det var företag eller om det var staten som skulle utföra det. Man hade beredskapslager av en viss mängd kalorier för befolkning till exempel. Jag tror det var Jordbruksverket som hade uppdraget. Mm. Vad tänker du om den typen av liksom mera storskaliga liksom beredskapshöjningar när det gäller försörjningsstöd?
Det verkar ju som att även statliga utredningen om näringslivets roll i totalförsvaret är lite skeptisk till att det kommer lösa några problem egentligen. För återigen, hur kommer maten ner i människors magar? Det är den viktiga frågan som vi måste kunna svara på. Och då hjälper det inte om det står 3000 ton ärtsoppa i något bergrum någonstans om inte transporterna fungerar sen. Men decentraliserad lagerhållning tror jag definitivt kan hjälpa till. Men det är en kostnad förknippad med det också. Så att ska en butik ha ett större lager med kanske särskilt utvalda förnödenheter, så kostar ju det pengar också. Och det, antingen så får det läggas på konsumenterna som handlar i den affären, eller så får det ju finansieras via skatten då, för att man ser det som ett samhällsansvar.
Avslutningsvis, klarar du 2 veckor i karantän hemma?
Ja, så länge vattnet fungerar så ska det inte vara några problem. Jag har lite vatten på flaska i mitt förråd också. Men sen är jag lite matnörd, så jag har så allting från liksom harissa och linser och den här är en massa tax-free sprit som jag har köpt på mig på resor också. Så att jag kommer att klara mig 2 veckor garanterat. Och hela familjen också.
Det låter tryggt. Tack så mycket, Patrik Ström.
Tack.
Vår beredskap är god.
Ja, då har vi hört Patrik och Patrik. Vad säger du?
Jo, men det är ju intressant det de säger på många sätt. Det här är ju någonting som borde ha varit självklart för länge sedan. Och jag kan väl också, det har ju gnällts en del på sociala medier om att folk börjar preppa nu och att det på något sätt skulle vara osolidariskt eller egoistiskt. Men det är ju precis tvärtom. Prepping är ju en solidaritetshandling och det finns ju ingenting att vara glad över med den här uppseglande pandemin, om det nu blir det. Men äntligen, någonstans.
Jo, men det är lite intressant. Jag tänkte på det nu när man såg nyheterna börja komma. Det var ju faktiskt i en och en halv månad sedan nu, tror jag, när det här började komma från Kina. Att det inte förrän i söndags som det här hände. Och det är ändå liksom en och en halv månad i tid som det tar innan man på något sätt reagerar på de här signalerna. Och där funderar jag lite kring att liksom, hur bra är man egentligen på att informera om sånt här från samhället? det är 2 år sedan man skickade ut MSBs broschyr liksom.
Man kan ju leda hästen till vatten, man kan ju inte tvinga den att dricka. Alltså, vi pratar ju ibland om att svenskar är lite fredsskadade, och det är vi väl i en mening i sommaren, att vi är väldigt vana vid att allting fungerar. Så att även när vi får de här varningstecknen och ganska tydliga instruktionerna från myndigheter, så kan vi inte riktigt ta till oss att det är oss det berör. Och det var väl samma sak när varningarna om coronasmittan började komma, att det var ju så långt bort. Och det är väl egentligen först när det drabbade Italien och där med alla sportlovsfirande familjer som man började se effekterna på riktigt i Sverige i beredskapssynpunkt.
Ja, alltså jag reflekterar också lite över det här med information. Jag frågade lite Patrik också när han såg på det förut, tidigare inslaget här, men det är ju väldigt tydligt att sociala medier har blivit lite av en så här burk med maskar. Alltså det finns hur mycket rykten som helst, det finns så här skoja filmer, även så här samhällsinstitutioner som politiker och personer som borde veta bättre ut och sprider rykten hej vilt. Jag tänker lite att om en motståndare till Sverige skulle titta på Sverige just nu, då tror jag att det man skulle se var väldigt mycket svagheter just i informationshanteringen. Och just det här att beslutsfattare inte verkar hålla ihop, det tror jag faktiskt är jättefarligt. Och det tror jag är en sån här varningssignal som man måste ta med sig till liksom framtiden från det här händelseförloppet. I en krissituation så skulle ju en angripare utnyttja precis de svagheterna som den där typen av liksom ryktespridning och så är.
Ja, det tror jag absolut. Och nu är vi ju mitt uppe i det, och förhoppningsvis så klarar vi oss väl ur det någorlunda intakta. Men sen så kommer det ju ta vid en utvärderingsprocess, och då tror jag att våra makthavare, inte minst även till viss del media, kommer behöva gå igenom. Men hur hanterar vi det här egentligen? Partierna kanske måste diskutera. Nu hade de ju en stor totalförsvarsövning i riksdagen igår, och det är väl utmärkt. Men man kanske behöver vara ännu mer av den typen av övningar och diskutera just informationsspridning och hur man hanterar en kris. För det är klart, det här är ju illa nog, men det är liksom en gråzonssituation när det faktiskt finns en utländsk makt som vill oss illa, som du säger. Då är det ju fullständigt katastrofalt om inte riksdagen och kommunerna kan hålla ihop och visa en enad front.
Nej, och det här är ju något som brukar betonas som en svensk superkraft, att man faktiskt har förtroende för myndigheter, man litar på beslutsfattare, och det i sin tur gör att man gemensamt kan agera mot ett hot av något slag. Så att jag tror att kanske i alla fall en av de sakerna jag tar med mig än så länge av den här krishanteringen, det är att just informationsområdet måste utvärderas. Jag hoppas att FOI eller någon gör det och tittar på hur fungerade informationsspridningen, både från myndigheternas sida, men sen också hur sociala medier påverkat. För där tror jag att vi har, det har ju varit sociala medier vid tidigare kriser, men jag tycker ändå att det här har varit mera, det har präglats mera av ryktespridning och sådana saker på sociala medier. Och till exempel så har ju chefen Anders Tegnell, chefsepidemiolog, jag kan inte uttala det här ens, har ju blivit utsatt för en kampanj i sociala medier. Och det är ju ett problem, för då hamnar ju så här en tjänsteman, som inte ens är politiker, men en tjänsteman i fokus för liksom så här trollattacker och sådana där saker. Och det är klart att då ägnar han sig säkert en del av tankekraften i alla fall åt det, istället för att hantera en kris. Och det här funderar jag på, liksom hur det här blir en ny erfarenhet, tror jag, för krishanteringen på något sätt. Hur hanterar man det i framtiden?
Och jag tror också att det handlar inte så mycket om myndigheternas kommunikation och sociala medier, utan det är en och samma. Därför att det är väl det som är så tydligt, att myndigheter jobbar med en informationsspridning som man gjorde för 10-15 år sedan, men så ser inte informationsarenan ut idag. Det räcker inte med att ha presskonferenser där liksom de stora nyhetsmedierna står. Man måste finnas på sociala medier, kanske inte liksom bemöta allt, men ändå vara en tydlig närvaro. Och det har vi ju sett, jag tänker på Erik Lagersten som var Försvarsmaktens informationsdirektör för ett antal år sedan, som var otroligt närvarande på sociala medier. Alltid fanns där och svarade på frågor och informerade. Men när han slutade så försvann det, därför att det var han som person och inte myndigheten eller rollen i sig. Och det tycker jag man kan se, det finns ju andra också som försöker vara behjälpliga. Agnes Wold försöker ju vara med och diskutera på sociala medier och får visserligen en del skit för det. Men hon är där och det tror jag är en väldigt lugnande kraft. Men det behöver på något sätt installeras så att det är myndigheterna som har den rollen. Och att de finns där folk är och är oroliga. Därför att det räcker inte längre att informera sig med sju nyheterna varje kväll. Och sen har jag också försökt tänka tillbaka, för svininfluensan var väl den senaste sån här stora hälsoscaren. Och då fanns ju i och för sig sociala medier, men inte alls på samma sätt. Och vad jag minns då så var det väldigt mycket mer närvarande i det offentliga rummet. Alltså då pluggade jag på universitetet och på universitetstoaletterna så var det informationsanslagstavlor och det fanns handsprit överallt. Det tycker jag inte är nu i alla fall man märker alls lika mycket av här. Däremot så är det här dominerar fullständigt sociala medier, ryktesspridningen och så. Så att någonting har verkligen hänt under de åren.
Nej, men det är ju verkligen frågan hur man moderniserar. För jag tror en del av det, jag tänker på en sån här som Hans Rosling till exempel. Mm. Han hade behövts nu. Ja, alltså verkligen. Den typen av person som kliver in och säger så här är det. Och som man har förtroende för. Och det måste man nog öva när det inte är kris. Och det är en sån gammal klassiker att det man inte har övat i kris, det funkar heller inte i kris. Och just informationsspridningen mot sociala medier och att få det här att funka, det tror jag blir en sån nyckelgrej att hitta en ny Hans Rosling kanske, eller hitta liksom personer som man har byggt upp förtroendet för när det inte är kris. Och det hade behövts den typen av personer nu som hade kunnat gå ut och säga så här är det. Jag tänker på de här presskonferenserna jag har sett de senaste dagarna när det är 4, 5, 7 personer på pressträffarna. Att det där är nog ett gammalt sätt att kommunicera på i en ny informationsarena. Och det måste man nog tänka om. Det är det ena jag funderar på. Det andra jag funderar på också, det är ju, det är inte särskilt mycket statsministern heller. Det har varit några tillfällen, men jag undrar om inte man behöver ha statsministern närvarande och liksom ute och prata på ett sätt som man inte kanske har gjort så mycket. Det var någon presskonferens där som statsministern var med på, men annars så är det ju liksom myndigheter och någon politiker liksom.
Jag tänker också på att man kanske inte i dagens läge på samma sätt kan förvänta sig att folk litar på myndigheten bara för att de är myndigheter. Att vi behöver nya Hans Rosling, men vi behöver också kanske myndigheter som folk har en relation till även mellan kriserna. Så att man vet vilka de är och även deras företrädare och har någon form av relation och känsla för deras arbete innan de behöver gå ut och lugna ner och övertyga. Men det är väl det övergripande över det här. Alltså, på så sätt är det ju här väldigt bra, för vi ser vad vi behöver öva på. Om vi klarar oss någorlunda helskinnade ur detta så kommer det ju vara en oerhört pedagogisk liksom, gåva på det viset. Och det handlar ju om allt från kommunikation till som sagt att folk förstår att de börjar preppa och även att man måste öva preppet. Alltså det handlar ju allting från att man måste öva hemma i familjen till att staten behöver öva hur man kommunicerar. Det
som Patrik Strömmer pratar om också med näringslivets roll i detta, att det här är ju inte bara staten heller, det här är ju också hela samhället. Och det är väl det som jag egentligen tänker, ja, det kanske är A och O, att liksom det är den personliga beredskapen, det är diskutera samhället och näringslivet, det får bli en diskussion till senare när krisen är över. Men vad som i alla fall är någonting vi kan göra nu, det är att om var och en gör de här prepper-sakerna som Patrik också sa förut och liksom har den här beredskapen att klara sig 2 veckor själv, då gör man sitt till samhällets krishantering. Och det är väl det kanske viktiga medskicket.
Jag tror det. Och jag tror också att ansvariga, för det har ju också varit, det finns ju äldreboenden och så vidare som har börjat planera för en krismeny och äter någon konservmål i veckan för att hålla igång reserven och så. Det är ju fantastiskt. Men det är också beroende av enskilda eldsjälar. Och det är ju jättebra för de som bor på just det boendet, men alla andra då. Så att där behöver vi också börja titta på.
Jag tänker på när sjukvårdsmaterialet tog slut, det blev stabsläge för några månader sedan runt om i Mellansverige. Då var det ju ett sjukhus där det inte blev det, och det var ju Akademiska Uppsala. Det var ju för att en medarbetare hade bestämt sig för att minsann hålla lagren i ordning. Och det kanske är så att var och en av oss måste bli den där medarbetaren, var vi än är.
Ja, och få möjlighet att göra det också, för att det funkar ju bara så länge man inte blir aktivt motarbetad av chefer som vill att man ska ha den där just-in-time-logistiken. Sen tror jag också på en lite annan nivå, men jag tror det är jätteviktigt att förbereda sig mentalt för en kris. Det har vi inte pratat så mycket om, men öva med ungarna så de vet hur de ska bete sig, men fundera också igenom hur man, jag tänker på det, de här människorna som blir isolerade på hotell i 2 veckor med sina barn på ett hotellrum, och nu har de väl i för sig Netflix, men det kan ju inte vara det lättaste ändå. Om strömmen går, om man inte ens har tv-spel att sysselsätta ungarna med i 2 veckor i en liten lägenhet i stan, det kan vara bra att tänka igenom det också, faktiskt införskaffa några brädspel och lite böcker och tänka ut lite lekar och sådär, för att annars så det kommer bli väldigt jobbigt väldigt fort. Så förbered även mentalt för isolering, för en enkel livsstil, för att tvingas leva ovanpå andra människor.
Herregud.
Jag har ju inte barn, så att jag klarar mig än så länge.
Men ja, okej. Ja, nej, men vi tackar väl för oss härifrån.
Ja, det tycker jag. Gå hem nu och se över frågan medan tid finnes.
Hej, hej.
Hej.